السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا تلأنا لكم في فكارين بو صحيح ترغيب وترهيب، وده هذا تريد ديلا في كابيتلة أم سنة بانا. والحمد لله vi börjar med att tacka Allah subhanahu wa ta'ala att han låter oss ha dessa träffar, samlas för hans skull och att studera hans religion, att höra qala Allah wa qala Rasul alayhi salatu wassalam. För wallahi, det är det bästa som finns. Dessa sammankomster är sammankomster av rahma, av sakina, av änglar, sammankomster som Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd över och sammankomster som man aldrig ångrar. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i hadith al-Qudsi att hum al-qawm la yashqawna jalisahum, att de är folket som man inte ångrar eller blir olycklig av att sitta med. Det finns bara gott av att sitta med folket av dhikr som påminner varandra om Allah subhanahu wa ta'ala. Och tanken slog mig, har ni någon gång gått på en föreläsning och ångrat er? Har ni gått någon gång till en sheikh och ångrat er? Absolut inte. Utan alhamdulillah, det är bara khair. Och utöver det, som vi nämnde, den enorma belöningen som finns i att komma på dessa sammankomster. Och specifikt också att då höra dessa texter, koranverser och hadither, som inshallah ta'ala kommer att öka oss i kunskap, öka oss i gott agerande och ta oss närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och idag har vi ett stort mäktigt kapitel och jag hoppas att vi hinner med hela kapitlet. Och det är kapitlet om dygden av att be qiyam al-layl, nattbön. Ett tarrib fi qiyam al-layl, uppmuntran i att be nattbönen. Och den här bönen är en bön som många av oss kanske faller kort i. Men inshallah kanske det här är ett startskott till att tänka om och inshallah och ta'ala försöka ha en ambition att så småningom börja med nattbönen, även om det är i en mindre skala. Och jag tror att den som hör dagens hadither kommer att få sig en tankeställare, även om det skulle vara i en mindre skala. Det vill säga vad? Att man kan be ett mindre antal nattbön. Vi talade i förra lektionen om el-witr. Och el-witr är en del av nattbönen. Och nattbönen bes från Isha till Fajr. Och det är allt från en raka upp till 11 i enlighet med sunna. Och enligt majoriteten av de lärda så kan man be mer. Men inshallah, om någon av oss når nivån av att be 11 böner på natten, så alhamdulillah är det khair. Även om det är 3 eller om det är 5 eller om det är 7 så är det gott. Och det jag ville säga är att man behöver kanske inte storsatsa med att börja med att be 11, be 2-3 timmar om natten. Utan man försöker arbeta sig lite uppåt. Och kanske börja då med att be lite efter Isha. Kanske 2 raka och sen 3 raka. 5 alhamdulillah eller kanske 7. Eller liknande. Men att man i alla fall försöker att be någonting under natten. Någonting. Och som vi sa, det kan vara efter Isha. Det kan vara innan man sover. Och bäst av allt innan Salat al-Fajr. Sista tredjedelen av natten. Som inshallah kommer att nämna. Qiyam al-Layl har 3 synonymer. Och det är Qiyam al-Layl, vilket då betyder att stå i dyrkan under natten. Qiyam, stå. Tahajjud, vilket också är en synonym på nattbönen. Och Taraweeh, vilket kanske är mer specifikt för just Ramadan. Och i slutändan så är alla dessa böner en och samma. Men enligt vissa lärare så säger de skillnaden på Qiyam al-Layl och Tahajjud är att Tahajjud är efter sömn. Att du sover en del av natten, vaknar upp och sen ber. Att det är tahajjud. Och därför även i Mekka, Medina, så har de taraweeh under Ramadan. Och de har tahajjud. Klockan 1 är det på natten, ungefär. 1-2 på natten. Tahajjud. Ja, när man vilar lite och sen går man och ber. Kanske lite längre. Men enligt vissa lärare så är det en och samma bön. Enligt namnet på en och samma bön. Tahajjud, qiyam al-layl. Och taraweeh är också en form av qiyam al-layl. Men det är då namnet på den under Ramadan. Bismillah, första hadithen. Berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att shaitan knyter tre knutar i era nacke, på ett, enligt vissa hadither, på ett litet rep vid era nacke. Då människan sover och vid varje knut så blåser han in och säger dessa ord: Alika leilun fawil farqud. Du har en lång natt framför dig, så sov. Så om personen vaknar upp och minns Allah så kommer en av knutarna att lösas upp. Gör han sen wudu så löses den andra knuten upp. Och ber han sen så kommer den tredje knuten att lösas upp. Eller alla knutar har då lösts upp. Och personen kommer då vakna nashid tayyib an-nafs. Han kommer vakna pigg, energisk och på gott humör. Wa illa, och annars kommer han vakna khabith an-nafs kaslanen. Han kommer vakna irriterad, på dåligt humör och lat. Och denna hadith är muttafaqun alayh, finns i Bukhari och i Muslim. En mäktig hadith som författaren då börjar med. Och det är att shaitan inte vill att vi ska gå upp och be. Och sen finns det ikhtilaf här. Handlar hadithen om nattbönen eller handlar den om salat al-fajr? Och utan tvekan så vill ju shaitan först och främst att vi ska missa fajr. Kallas, då har du missat någonting wajib och du har hamnat i någonting haram. Om du gör det med flit. Men försover man sig och sen det var omedvetet, så får man ju självklart ingen synd på sig. Men shaitans största mål är att man ska sova över fajr. Men även många lärda, som då författaren här, menar på att denna hadith även inkluderar nattbön. Shaitan vill absolut inte att du ska gå upp och be nattbön. Så han är väldigt mån om att du ska sova. Och inte ge någon av din sömn eller någon del av din natt till Allah subhanahu wa ta'ala i form av frivillig bön. Så vad händer här? Shaitan, han kommer till människan på natten och blåser som tre knutar runt nacken. Och det här är en form av magi. Nefathathi fil uqad. Shaitan och även magiker blåser onda, vad heter det, trollformler och liknande i knutar och knyter igen dem. Det är så magi funkar. Så många av de lärda säger att hadithen är bokstavligt talat. Det här är någonting som sker. Och vad händer då? Här nämndes att människan delas in i två kategorier. De som inte blir av med knuten, vilket kanske är de flesta av människor, och de som blir av med sina knutar. Och hur blir man av med dessa knutar? Jo, det är genom att vakna, minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och det kan vara dua man säger när man vaknar, alhamdulillah alladhi ahyana. Eller det kan vara vilken dua som helst, eller vilken som helst. Du nämner Allahs namn när du vaknar. Två, du gör wudu. Och tre, du ber sunna eller fajr. Då är de här knutarna borta. Och då belönas du med att du den dagen kommer att vara på gott humör. Och du kommer att vara pigg och energisk. Allah kommer ge dig baraka och styrka under den dagen. Men missar man detta, struntar man i att gå upp och be sin morgonbön, så kommer man ha kvar dessa knutar. Och då kommer man vakna på dåligt humör, khabith an-nafs. Yani, dåligt humör, irriterad. Och man kommer att vara lat. Yani, orklös under den dagen. Subhanallah. Så en stark varning till dem som fuskar med fajrbön. Utöver att det är en av de största av synder, så får man också det här straffet. Man är under satans grepp och blir då på dåligt humör under resten av dagen. Allah al-musta'an. Vi går vidare till nästa hadith, vilket är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den bästa fastan efter Ramadan är att fasta i Allahs månad al-Muharram. Och den bästa av bön efter den obligatoriska bönen är salatul layl, nattbönen, berättad av Muslim. Här finner vi att profeten alaihi salatu wassalam säger att den bästa bönen efter den obligatoriska bönen är salatul layl. Och det finns ikhtilaf, det finns lite olika tolkningar och åsikter på vad är den bästa sunna bön. Och många av de lärda är på åsikten att det är nattbön. Och här är kanske ett av de starkaste bevisen på att det är, yani, den bästa bönen efter den obligatoriska, som här profeten sa alihi salatu wassalam. Och det lär oss vad, att om du ska be någon frivillig bön och kanske behöver välja bort någon, och du då sitter och tänker på vad är den bästa bönen jag borde ha kvar eller jag borde be, så ska det faktiskt vara nattbönen. Och ni kommer inte att höra otroligt mycket belöning som finns i att be nattbönen. Det berättas sen från Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu att han sa: det första som jag såg från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam då han red in i Medina, yani efter al-Hijra, var att folket samlades runt honom. Och det här sa Abdullah ibn Salam innan han blivit muslim, innan han var fortfarande på den judiska tron. Han var ju från deras lärda. Så han hade hört om att denna profet skulle komma, så han ville gå och se för sig själv. Vem är han och vad är hans budskap och vad är han säger? Så när han står där, så säger han då att folk samlades runt profeten alihi salatu wassalam. Och jag reflekterade över hans ansikte. Och jag visste och förstod att hans ansikte inte var en lugnares ansikte. Och det här ordet är så starkt. عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. Jag såg att hans ansikte inte var en lugnares ansikte. Yani jag såg ärligheten på hans ansikte. Och han sa att från de sakerna jag hörde honom säga vid det här tillfället var att han sa: ey Johannes, människor, afshu salam, sprid salam, wa at'imu at'am, och mata varandra, bjud på mat, wasilu al-arham, och håll släktbanden, wasallu bil-layl wa an-nasu niyam, och be på natten då folket sover, tadkhulu al-jannata bis-salam, för då kommer ni att träda in i Jannah i frid. Och denna hadith finns i Tirmidhi och denna sahih. Mashallah, väldigt, väldigt vacker hadith. Där då Abdullah ibn Salam berättar om den här vackra händelsen. Och de här orden som satte spår hos honom och som han memorerade. Bland de första ord som profeten alihi salatu wassalam spred när han kom in i El-Medina. Och det var de här orden då. Vilka? Afshus salam. Sprid salam. Och salam ska spridas till de vi känner och de vi inte känner. Ala man arafta och ala man la ta'ar. Som vissa hadithen är. Och från domedagens tecken är att man bara kommer att ge salam till de man känner. Eller man kommer att vara snål med salam. Man kommer inte sprida salam. Och tyvärr, ni som har rest i vissa arabiska länder har sett det här. Du går in i butiken och säger han: marhaba, eller hur? Ahlan, marhaba. Ibland du säger salam alaikum, han säger marhaba. Eller liknande. Det finns inte. Så afshus salam, sprid salam. Och det är en orsak till att stärka kärleken mellan muslimer. Och kärleken mellan muslimer stärker våran iman. Och våran iman är våran nyckel in till paradisen. Så afshus salam wa at'imu ta'am. Och mata. Bjud på mat. Och generös. Det här är generellt till vänner, till fattiga och behövande självklart. Till släktingar och så vidare. Men att bjuda på mat är en nobel och fin egenskap i islam. Att man kanske går och käkar, man bjuder på maten, eller man kanske bjuder hem någon. Eller om du har mat, att du bjuder en person att dela maten med dig, och så vidare. Eller att man kanske har ett matprojekt genom att mata fattiga i muslimska länder. Ja, ni, alhamdulillah, det finns mycket variation här när det kommer till möjligheten att kunna mata behövande. Och det tredje rådet var wasilul arham, och håll era släktband. Ni håll kontakten med släkten, med familjen, så som islam har uppmanat. Och det fjärde rådet var att be på natten då folket sover. Och det här är utan tvekan frivillig nattbön. Det handlar inte om Isha eller Fajr, utan det handlar om den frivilliga nattbönen. Och vad är då belöningen för dessa fyra? Tadkhulul jannata bis-salam. Då kommer ni träda in i er herres paradis i frid. Yani bila khawf, bil aman, med trygghet, säkerhet. Och utan rädsla kommer ni att få träda in i Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Enkelt, eller hur? Enkelt. Subhanallah. Vilka var de här fyra? Kom igen. Kommer ni ihåg de här fyra? Afshus salam. Omar. Bjuda på mat. Håll era släktband. Och be nattbön. Det berättas också här från Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Fil jannati ghurfatun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiruha." Här så säger profeten alaihi salatu wassalam att det finns i paradiset ghurfatun, vilket idag översätts till rum, men här betyder det boning, yani slott, boningar i paradiset. Så som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen: "Lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya." Att de som fruktar sin Herre kommer att få dessa boningar, där det finns boningar byggda över dem. Yani de är över varandra i nivåer. Så i Jannah, i paradiset, finns det då dessa boningar. Man kan se utsidan från insidan och man kan se insidan från utsidan. Och då så säger Abu Malik al-Ash'ari: "Till vilka är dessa boningar, ya Rasulullah?" Och då så säger han: "Liman atab al-kalam wa at'am at'am wa bata qa'iman wa an-nasu niyam." Det är för dem som förskönar sitt tal, och för dem som matar andra, och för dem som står i bön då folket sover. Och denna hadith är också sahih. Här finner vi återigen att nattbönen är en orsak till att få gå in i paradiset och att få dessa boningar i Jannah. Vi har ju nämnt tidigare att en boning i Jannah inte är någon liten stuga eller lägenhet eller hydda eller någonting sånt. Det finns inga små boningar i paradiset, utan vi talar om tusentals kvadratkilometer, yani både på längden och på höjden, bredden, överallt. Otroligt stora. Tusentals dörrar i varje slott, gjorda av guld och silver, mashallah, med tusentals tjänare och allt vad man kan önska sig. Ja, för vem? Vem får dessa boningar i paradiset? Och då nämnde profeten alaihissalam dessa tre vackra egenskaper. Och den första var att personen då förskönar sitt tal. Liman tabel kalam. Man talar vackert. Yani tibel kalam är här ahsan al-qawl. Att man talar fint, vackert och trevligt, mjukt, gott. Och att man även svarar på bästa sätt. Yani, när man talar gott gör man det inte bara i gengäld. Alltså ömsesidigt. Du talar schysst till mig, jag talar schysst tillbaka. Utan Allah har sagt: "Idfa billatihi ahsan." Och idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Att om en ignorant person säger någonting dåligt, negativt, så besvarar han bisalam, det vill säga med ord som inte kommer att orsaka honom problem. Ja, när han svarar, besvarar inte fult med fult. Även om han skulle ha den islamiska rättigheten att kunna besvara, inte alltså haramord, men gärna att försvara sig själv, så talar han alltid de vackraste och finaste av ord och besvarar dåligt bemötande med gott bemötande, med vackra och fina ord. Eller någon säger någonting taskigt, han säger Allah yahdik. Enkelt, eller hur? Det är vackert. Wallahi, det är jättevackert. Någon kanske ser det som, ibland när någon säger Allah yahdik, han tar det som en, vad säger man, som en kritik. Man säger Allah yahdik, säger amin. Wajak, izakallah khay, barakallah fik, eller hur? Det är vackert, Allah yahdik, Allah vägleder. Men varför Allah hulak? En person säger någonting spydigt, taskigt, han säger Allah förlåter dig. Det är vackert, eller hur? Så att man, ja, ni besvarar på bästa sätt. Eller man kanske är tyst. Men att man i alla fall talar vackert och fint. Waqulu linnasi, waqulu linnasi husna. Allah har sagt. Och talar gott till folk. Och sen matar och sen står i bönen då folket sover. Så återigen är det, mashallah, en orsak till att få gå in i Jannah. Det berättas också från Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu att han sa: "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bad på natten tills hans fötter sprack. Och då sades det till honom: du är förlåten för dina gångna och kommande synder." Yani, varför gör du så här? Och då så säger profeten alaihi wasallam dessa kända och vackra ord: "Afala akunu abdan shakura." Ska jag inte vara en tacksam tjänare? Ska jag inte vara en tacksam tjänare? Berättad av Bukhari, muslim. Så om profeten alaihi salatu wassalam, som är förlåten för sina gångna kommande synder, även efter att han fått den information att Allah förlåtit honom, fortsätter att be. Det var inte så att han säger och kallas, nu kan jag slappna av, nu är det chill, nu är det bara vänta på paradiset. Nej, utan nu har jag ännu större orsak till att visa min tacksamhet till Allah. Eller hur? Och tacksamhet visar man inte bara genom tomma ord. Att säga alhamdulillah eller shukrulillah. Nej, det är en form av tacksamhet. Men tacksamhet visar man också genom att agera. Genom att använda Allahs gåvor till det Allah tycker om. Så tacksamhet är i hjärtat. Att man erkänner det goda man har fått. Tacksamhet är i tal. Och tacksamhet är också i att visa sin tacksamhet i sitt agerande. Så att om du har fått en gåva från Allah Azza wa Jal, Allah gav dig någonting vackert, någonting fint, tacka Allah genom att göra goda gärningar. Och gör inte som vissa som vänder på det och säger att ja Allah, om du ger mig ett jobb så kommer jag att fasta. Om du ger mig en fru så kommer jag att skänka sadaka. Om du gör så. Gärna som att han vill sätta press på Allah eller liknande. Utan istället be Allah om det goda. Och om du får det så tacka Allah subhanahu wa ta'ala i form av dyrkan. Och det är också här viktigt att veta att nattbönen Qiyam al-Layl var wajib för profeten alaihissalam. Det var obligatorisk att be nattbönen för profeten alaihissalam. Och det är en stark rekommenderad sunna för resten av hans umma. Och vi är ju beordrade att generellt följa honom i det goda som han har gjort. Författaren berättar också från Jabir ibn Abdillah där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det finns en stund, en timme under natten där om muslimen ber och frågar Allah om någonting gott av detta liv eller nästa liv så kommer Allah att ge det till honom. Och det här är varje natt berättat av muslim. Mashallah. Varje natt så finns det en sa'a, en timme. Och sa'a betyder stund. Alltså på översättning här timme. Men det betyder stund. Okej? Okay? Och finns det en stund där ens dua accepteras. Om muslimen ber om någonting gott från detta eller kommande liv så kommer Allah att ge det till honom. Och det här goda eller denna timme sker varje natt. Det är inte bara så här Laylatul Qadr eller en dag i veckan. Nej, varje natt. Subhanallah. Och ni vet ibland vi tänker så här, Laylatul Qadr, jag kanske ska göra dua, jag vill ha någonting. Eller Jum'a, det finns också en timme där dua är besvarad. En stund. Och det är inshallah den sista stunden på fredagen, eller innan Maghrib. Men här har vi mashallah varje natt. Så kan du be Allah om någonting och du kommer inshallah ta'ala att få det. Är det någon som vet när det är störst chans på att denna stund infaller?
Sista tredjedelen.
Sista tredjedelen. Ahsanallahu ilayk. Precis. Och det är bekräftat av andra hadithen att Allah Azza wa Jalla stiger ner till den lägsta himlen sista tredjedelen varje natt. Och Allah frågar då och säger till änglarna, finns det någon som ber mig om någonting så att jag kan ge honom? Finns det någon som frågar så att han kan få? Och finns det någon som ber om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Och det här är då varje natt, mashallah. Här finns en tillfälle. Och det är att profeten alaihissalam här nämnde att han ber om det goda i detta liv eller kommande liv. Och det bevisar på att det är tillåtet att be om dunja i bön. Och någon kanske tänker, men det är uppenbart. Nej, det finns faktiskt vissa lärare som har sagt, du ska inte be om dunja i bön. Du ska bara be om akhira. Eller bönen är så mäktig att det inte är lämpligt och passande att be om dunja i bönen. Men det är tillåtet att be om dunja eller världsliga saker i bön. Och självklart, det ska inte vara en största vikt på duan. Att hela duan handlar om att man ska få en bil och ett hus och man ska få en fin klocka och man ska få det ena och det andra. Nej, utan yani, be först och främst om de religiösa aspekterna. Men även om du skulle be om någonting världsligt som att Allah ge mig en fru, Allah ge mig ett större, bättre boende, tryggare boende, Allah ge mig hälsa, Allah ge mig välstånd, arbete. Det är tillåtet. Det är ingenting fel med detta. Inshallah. Vi går vidare till nästa hadith och det är hadith Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa alaikum bi qiyam al-layl. Jag beordrar er eller råder er att be nattbön. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. För det är rutinen av de rättfärdiga som levde före er. وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. Och det är någonting som för er närmare till er Herre. وَمُكَفِّرَةٌ لِسَيِّئَاتِ. Och någonting som suddar bort era synder. وَمَنْهَاتٌ أَنِ الْإِثْمِ. Och någonting som hindrar er från att synda. Och denna hadith är Hassan Lighayrihi och den finns berättad av Tirmidhi. Här finner vi att profeten Alayhi-Sallam säger alaikum. Och det är ett ord som används till att man vill påbjuda någonting, beordra någonting. Alaikum biqiyam al-layl. Jag råder er att be nattbön. Be nattbön. Varför? Fyra anledningar. Ett, det är rutinen. Dab, den är vanan. Och rutinen av dem som levde före er från de rättfärdiga. Yani Allahs profeter bad nattbön. De rättfärdiga salihin bad nattbön. Då ska vi, denna umma, inte vara sämre än dem. Om de bad den, varför ska vi inte be den? Eller hur? Så att vi ska ta efter de rättfärdiga i denna goda egenskap. Och två, det är någonting som för er närmare till er Herre. Alla gärningar för människan närmare till Allah. Men nattbönen är kanske bland de främsta av gärningar som för personen nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och tre, nattbönen suddar bort våra synder. Varför? Lianal hasanat yudhibna sayyi'at. För att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och fyra, nattbönen hindrar eller blir ett skydd från att hamna i synd. Det blir som ett skydd, förebyggande syfte från att hamna i synd. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Inna salaten ha'ani fahsha'i wal munkar. Att bönen hindrar, avvärjar människan från att hamna i al-fahsha, skamlösa gärningar och synd. Så bönen generellt, alla bönen, är någonting som gör dig mindre benägen till att synda. Ta dig bort från att synda. Och det finns olika förklaringar här. Men generellt överlag så gör bönen dig till en bättre människa. Stärker relationen till Allah. Vilket per automatik tar dig längre bort från synden. Eller hur? Det är ju inte logiskt att en person gör en salam med khushu, med inlevelse. Och sen direkt efteråt tar upp en pistol för att skjuta någon. Eller går och råna banken. Eller hur? Nej. Det finns namn kriminella som ber, men frågan är hur ber de? Som Sheikh Uthaymeen nämner. Att versen, den stämmer. Att bönen hindrar folk från att be. Men det kan ju vara att en person inte ber korrekt. Han ber bara rutinmässigt utan att ens förstå eller tänka på vad han säger. Den bönen kanske inte kommer hindra honom från att synda förutom stunden han ber. Och det är det minsta formen av hinder från att synda. Att när du ber syndar du inte. Eller hur? Så i vilket fall som helst hindrar bönen från synd. Men just den här bönen som är med khushu, med inlevelse, med toba, inaba och rujo, med alla de här vackra egenskaperna, är den bönen som inshallah ta'ala kommer att göra dig till en bättre person och ta dig bort från synd. Och därför är det också viktigt att när ungdomar kommer, och de kanske är kriminella, de har ett dåligt förflutet, de har dåliga vanor, de är långt ner i skiten, men de vill börja be, att vi inte stöter bort dem. Utan vi säger ahlan wa sahlan. Och shaitan kommer till dem och säger, du kan inte be tills du sluter upp med allt dåligt du gör. Eller, varför ber du? Du är en hycklare. Hur kan du be och göra det här? Det är hellre att du inte ber. Och det här är fel. Vad som än händer, hur mycket haram du än gör, du måste be. För att lämna bönen är större än allt haram du gör. Är en större synd än allt annat haram du gör. Så åtminstone lämna inte bönen. Gör din salah och inshallah bönen kommer att få dig på bättre spår. Eller hur? Han går till fredagsbönen, han träffar troende muslimer som påminner honom. Han kanske kommer i bättre sällskap. Han kanske hör en påminnelse under fredagsbönen. Eller hur? Han kanske gör en salat till Allah och får dem sin tankeställare och blir bättre. Yani överlag, vi uppmuntrar alla till att be. Vad som än händer. Vi nämnde ju innan hadithen, faran av att lämna bönen. Lämna aldrig en bön, vad som än händer. Det var profetens råd, alaihissalam. Du får aldrig någonsin, under vilka omständigheter som helst, lämna en bön. Du måste be. Hur djupt i mörkret du än är, du måste be dina salat. Så är det bara. Är ni med? Och det här är det budskapet vi ska inshallah föra vidare till ungdomar. Och till alla generellt, inte bara ungdomar, utan Alhamdulillah, alla muslimer måste utföra sin bön. Sen nämner författaren en väldigt vacker hadith som vi säkert har hört. Och den berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Det här säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: må Allah ha rahma över en man som går upp på natten för att be. Och han väcker sin fru. Och om hon inte vill vakna skvätter han vatten på hennes ansikte. Må Allah ha rahma över en kvinna som vaknar på natten för att be. Och hon väcker hennes man för att be med henne. Och om han inte vaknar skvätter hon vatten på hans ansikte. Mashallah. Vad finner vi här? Finner ett ta'awun alal birri wa taqwa. Att samarbeta i gott, fromhet, i dyrkan. Att påminna och uppmuntra varandra om att göra gott. Och speciellt mellan makarna. De ska ju uppmuntra varandra till gott. Påminna varandra om gott. Och vara en drivande kraft för varandra. Och därför nämndes också från en av de största gåvor i detta liv. Är en fru som påminner honom om en äkhir. Den påminner honom om att dyrka Allah. Och vice versa. För en av de största gåvor en kvinna kan få är en man som påminner henne om Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det viktigt att man i ett förhållande försöker att påminna varandra, uppmuntra varandra, att stiga i nivåer, komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att man också är mottaglig. Vissa jag hör ibland, de har äktenskapsproblem, tar illa upp när den ena parten påbjuder det goda. Han säger till mig jag måste be, han säger till mig jag måste göra så, hon säger till mig si och så. Nej, utan alhamdulillah, om din partner påbjuder dig med det goda, säg jazakallahu khair wa barakallahu fik. Ta emot det med, var tacksam, subhanallah. Hur kan man vara otacksam? Var tacksam, wallah är den bästa tecknet. Att din partner påminner dig om det goda. Och självklart ska det här ske med hikma. Med vishet. Så självklart det. Med vishet, inshallah ta'ala. Han nämner sen också en till hadith från Abu Huraira och Abu Sa'id radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om en man väcker sin familj, alltså sin fru på natten och ber tillsammans. Ber två raka tillsammans så kommer Allah att skriva dem från ad-dhakirina och ad-dhakirat. Yani de som Allah nämner i versen ad-dhakirina Allah kathira och ad-dhakirat. Yani de män och kvinnor som minns Allah mycket. Tänk er här, shabab. Du väcker din fru. Kvinnan väcker sin man för att be på natten. Så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att genom denna belöning. Och här lägg också märke till antalet, eller vad säger man, mängden av bön. Ja, kvantiteten av bön. Två raka. Det nämndes inte 11 raka, att du ber halva natten, en tredjedel. Två raka. Du ber två raka med din fru. Två raka kan du be på 5 minuter. Ja? Så kommer Allah att skriva er i en bok hos honom att ni är från dem som minns honom mycket. De män och kvinnor som minns honom mycket. Allahu akbar. Al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Och vad säger Allah i versen om dessa? A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Till dem, män och kvinnor som minns Allah mycket, har Allah förberett en förlåtelse och en enorm belöning. Mashallah. Så ett tips är att man försöker att be tillsammans. Och denna hadith bevisar också att nattbönen kan bes i jama'a. Speciellt med sin familj. Nattbönen bes i grunden själv, förutom i Ramadan i Taraweh. Men i hemmet så kan den bes med ens familj och ens hushåll. Ens mor, ens far, ens syskon, ens barn och så vidare. Även om du skulle ha en gäst över så kan gästen be med dig. Vad är beviset på det? Vad är beviset på att en gäst kan be med dig?
Hadith ibn Abbas.
Hadith ibn Abbas, ahsant. Då Ibn Abbas sov över och han bad nattbönen tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam. Mashallah. Följande hadith är också väldigt, väldigt vacker. Och den berättas från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma. Där han säger att Jibril kom till profeten alaihi salatu wassalam. Och han sa: ya Muhammad, ish ma shi't, fa innaka mayyit. Muhammad, lev så länge du vill, för du kommer till slut att dö. Va'mal ma shi't fa innaka mujzi bih. Wa agira hur du vill, för du kommer i slutändan att belönas för det du har gjort. Wa ahbib ma shi't fa innaka mufariquhu. Wa älska den du vill, för du kommer i slutändan att skiljas från honom. Va'lam, och vet att den troendes sharaf, ära, finns i att be nattbönen. Och hans izz, hans självkänsla, hans heder, finns i att vara oberoende från folk. Och denna hadith är Hassan al-Ghayrihi. Väldigt vacker hadith. Vad är det här Jibril säger? Han påminner profeten Muhammad a.s. om dessa verkligheter, denna fakta. Att hur länge vi än lever så kommer vi i slutändan att dö, eller hur? Och när han säger här, ja Muhammed, lev hur länge du vill, för du kommer till slut att dö. Så vet vi att profeten alaihi salatu wassalam hade valet av att leva hur länge han ville. Yani, han fick valet att fortsätta leva eller att dö och träffa Allah subhanahu wa ta'ala. Och då valde han döden och det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men även om han skulle välja att leva kvar, så skulle han ändå i slutändan dö. Kullu nafsin da'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Så i slutändan kommer du ändå att dö. Och det här är också en verklighet för oss. Vi kanske är osäkra om många saker som kommer hända i våra liv. Kommer de ske eller inte? Men en sak vi alla kan vara säkra på är, vi kommer dö. Vi kommer att dö. Vi kommer lämna denna dunja, vi kommer begravas och ligga under jorden. Det här är ett faktum. Är det imorgon, är det ikväll, är det om ett år, om 10 år, om 100 år? Alla har. Men vi kommer någon dag att lämna denna dunja. Och så sa han, och agera hur du vill. För du kommer i slutändan att belönas för det. Yani, människan har ett fritt val. Att agera gott eller ont. Och agerar hon gott kommer hon att belönas för det goda med någonting bättre. Och agerar hon dåligt kommer hon att belönas eller straffas för det dåliga hon har gjort med någonting sämre. Och sen älska den du vill. För du kommer i slutändan att skiljas från den personen. Inne vem du än älskar, hur mycket du än älskar en person i detta liv, så kommer ni till slut att skiljas åt. Ja, ni kallas. Det är så döden skiljer folk åt. Och så nämner han då att den troendes sharaf, yani, säger man ära, är i nattbönen. Och det här är någonting vackert. Wallah, om du ser en person, en muslim, och du får veta, inte att han berättar det, för det skulle han inte göra, men indirekt. Och säger den här personen, mashallah, han ber 2 timmar varje natt. Skulle du inte respektera den här personen? Tänk av Wallah, vilken person. Eller? Vad miskin jag är jämfört med den här personen. Eller han är sharif, han är nobel. Som handlar om det som ber nattbönen, är nobel hos folk. Men först och främst hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och hans heder ligger i att vara oberoende från folk. Gärna att klara sig själv och inte be folk om saker och ting. Han nämner sen från Amr ibn Abbas radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: det närmaste en person kommer, eller en herren kommer till sin tjänare, är i den sista delen av natten. Som du har möjligheten att vara för dem som den stunden minns din herre, så var det. Och denna hadith är sahih. Det närmaste Allah kommer till sin tjänare är den sista delen av natten. Så om du har möjligheten att den tiden vara vaken och minnas Allah, gärna med bön, så var då bland dessa människor. Och tänk också här på att just det här med frivillig bön och bön generellt, att nattbönen är ju väldigt unik. För då är det bara du och Allah. På dagen du ber i moskén, det är folk runt omkring dig, du ber kanske sunna bön, barnen springer där och skriker och det ena och det andra. Eller hur? Du ska iväg till ett ärende, du kommer från ett ärende, du är tankspridd och du har då saker att göra. Men på nattbönen, om du går upp 2-3 på natten för att be några raka till Allah subhanahu wa ta'ala, vad har du egentligen att tänka på? Ingenting, eller hur? barnen sover, frugan sover och så vidare. Kalas. Det är långt till jobbet. Du har inte kommit från någon syssla, du ska inte till någon syssla. Förutom att kanske återgå till sömnen. Ja, du har en, vad säger man, en farag. Du har den här. En sinnesro. Du har inte blivit distraherad av att tänka på andra saker. Han nämner också flera hadither om de personer som Allah förundras över och de personer Allah ler åt. Och det nämndes i hadithen att profeten alaihi salatu wasalam sa att Allah ler åt två sorters människor. Och en av dem är en person som går upp på en kall natt, lämnar sin säng i mitten av natten, gör wudu och sen ställer sig för att be. Och i vissa hadither han lämnar sin vackra fru i sängen, sin sköna säng och sin vackra fru för att gå upp och be. Och då så säger Allah till änglarna, vad är det som fick min tjänare att göra det han gjorde? Och då säger änglarna, min herre, han hoppas på vad som finns hos dig. Och han önskar vad du har. Och då så säger Allah, jag har givit honom det han hoppas på. Och han kommer att, jag kommer att trygga honom från det han fruktar. Så här, tänk dig personen som lämnar sin sköna säng, och speciellt på en kall natt, går upp och gör wudu för att be till Allah. Det är en person som Allah ler åt. Och här när Allah ler, yadhak, det är gärna ordagrant. Allah ler på ett sätt som passar hans majestät. Och inte som vissa försöker att tolka det som att Allah är nöjd över personen, Allah har rahma över personen. Utan, halas, om Allah har bekräftat en egenskap, så bekräftar vi också den på ett sätt som passar Allah subhanahu wa ta'alas majestät. Utan att fråga hur, kejf, eller liknande vid skapelsen, eller och så vidare. Utan vi bekräftar vad Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar från sig själv. Det berättas också här från Abdullah ibn Qais som sa att Aisha radiallahu anha sa, lämna inte nattbönen. För Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lämnade inte nattbönen vare sig han var sjuk eller, yani, vad kan man säga, orklös. För då bad han sittandes. Sahih. Profeten alaihi salatu wassalam lämnade inte två sunna böner. Vi nämnde dem förra lektionen, någon som minns. Här är halva svaret. Nattbönen och furaka för fajr. Lämnade han inte vare sig bofast eller resande, frisk eller sjuk. Så han lämnade aldrig nattbönen. Även om han skulle vara sjuk eller energi, yani, svag, så bad han sittandes. Och det här för oss också till en annan viktig punkt. Får man be sunnaböner sittandes även om man har möjligheten att stå? Får man det?
Ja.
Ja, det får man. Men, vad händer då?
Halva belöning.
För halva belöningen, precis. Den som har möjlighet att stå men ändå väljer att be sittandes får hälften av belöningen av den som står. Det här är den som inte kan stå.
Han får hela belöningen.
Han får hela belöningen. Nej, den som inte kan stå och be sittandes får en hel belöning. Men den som då inte kan och väljer att sitta, eller den som kan och väljer att sitta och be, får hälften av belöningen. Får man kombinera mellan att sitta och stå? Du ber nattbön. Du börjar Allahu Akbar. Du ber en kvart, lite trött, sätter dig ner 10 minuter, fortsätter bli sittandes, ställer dig upp och gör rukå. Kan man göra så?
Ja.
Kan man? Ja, det kan man. Man kan kombinera. Det är tillåtet att kombinera. Vare sig man påbörjar bönen sittandes eller ståendes. Det finns ju även hadith att profeten alaihi wasallam bad sittandes och sen vid rukå, innan strax innan rukå, ställde sig upp. Och så vidare. Så att det går att kombinera inshallah och ta'ala.
Får man full belöning?
Nej. Full belöning om du blir ståendes hela världen. Allah. Det berättas från Tariq ibn Shihab att han sov över hemma hos Salman al-Farisi. För att se vilken dyrkan han gjorde på natten. Så Salman gick upp och bad nattbönen i slutet på natten. Och då var det som att Tarek tyckte att det här inte var så mycket. Han trodde Salman skulle göra mer. Det här är Salman al-Faris. Hur mycket kommer han inte dyrka alla på natten? Men Salman tyckte att han kunde ha gjort mer. Och då nämnde han detta för Salman. Och då så sa Salman till honom: slå vakt om de här 5 dagliga bönerna. Det är de viktigaste bönerna. Be dina 5 dagliga böner. För det är de som suddar bort en synder så länge man inte gör de stora synderna. Där måste du göra toga. De dagliga bönerna suddar bort alla små synder. Och de stora synderna, där måste man göra toga. Och så sa Salman att då folk bett Isha, så delas de upp i 3 grupper. När folket har bett Isha delas de upp i 3 grupper. Det finns de som har natten mot sig och inte för sig. De som har natten för sig och inte mot sig. Och de som har varken eller. De har inget av. Okej? Okay? Så han delade upp folk i dessa 3 kategorier. Han säger beträffande personen som har natten för sig och inte mot sig. Så är det personen som går upp, tar vara på natten. I nattets mörker då folket sover. Han började med den sämsta. Han sa personen som då går upp på natten och rider syndens häst. Typ, han rider ut för att synda. Det här är personen som har natten mot sig och inte för sig. Gärna han använder natten till haram. Den här personen har ingen nytta av natten. Det kommer att vara mot honom och inte för honom. Och sen har vi personen som då tar vara på nattens mörker då folket negligerar och sover och står upp för att be på natten. Det här är personen som har bönen för sig och inte mot sig. Och sen har vi personen där det är likgiltigt. Och det är personen som efter Isha går hem och sover. Eller vaknar till fajr. Han har ju varken belöning eller synd på sig. Då pennan lyfts från honom när han sover. Och så sa Salman de här viktiga orden. Han sa: Iyaka wal haqhaqa wa alayka bil qasd wal dawam. Jag varnar dig från al-haqhaqa. Och al-haqhaqa betyder här enligt en mundiri shiddatu sayr. Han varnar honom här för att överdriva, att gå för hårt in. Och han gör här liknelse vid en resande person. Det sägs att al-haqhaqa är en person som rider på ett djur tills djuret kollapsar. Han stannar inte, han vilar inte, han låter inte djuret återhämta sig, dricka eller äta. Utan bara kallas rid i flera dygn eller någonting sånt. Tills hästen eller kamelen bara kraschar. Så han varnar honom för det. Jag varnar dig från det här. Yani att överdriva i religionen. Wa alayka bil qasd. Jag råder dig till al qasd, vilket är måttlighet. Yani att vara det som går medelvägen. Wal waddawan. Jag råder dig att vara kontinuerlig. Okej, okay. Så 3 råd. Det första rådet var att inte överdriva, att vara extrem, utan att vara måttlig. Andra rådet, att gå medelvägen i islam. Och sen att när du gör någonting i islam, gör det också kontinuerligt. Så som det har nämnts i hadithen. Alltså de mest älskade gärningarna till Allah är de som är kontinuerliga, även om de är få. Eller hur? Och om profeten Ali gjorde en gärning, tyckte han om att fortsätta göra den. Alltså han brukade inte avbryta, påbörja någonting och sen sluta upp, utan han gjorde det. Så här är det viktigt. Och det kanske är ett råd också när det kommer här till mannen vill se hur mycket han dyrkar Allah. Att han säger till honom: ni tar den dyrkan du klarar av. Överdriv inte, överbelasta inte dig själv. Gör den kontinuerligt. Vad är det du klarar av att göra kontinuerligt? Det är den dyrkan du ska göra. Ja? Och det nämndes ju också i hadithen. Khudu min al-amali ma tutiqun. Ta de gärningar ni kan. Och överdriv inte. Så väldigt viktigt att man i islam, och generellt, det här präglar hela religionen, går medelvägen. Islam är medelvägen. Vi överdriver inte. Vi faller inte in i extremism. Och vi faller inte heller in i att underdriva, att ta för lätt på religionen. Att urvattna religionen. Som tyvärr vissa försöker göra idag. Med budskapet av att allting är halal. Och allting är lugnt. Och vi ska inte vara religionspoliser. Och vi ska inte detaljstyra folks liv och bla bla bla. Och nej, islam har lagar och bestämmelser. Det finns halal och det finns haram. Klara och tydliga bestämmelser. Man är skyldig som muslim att dyrka Allah. Och att dyrka Allah är att underkasta sig hans lag, hans bestämmelser. Det är själva poängen och meningen med livet. Att göra sina plikter i dyrka och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Yani, du kan inte sudda bort den delen av islam och sen säga att det handlar om detaljer, att begränsa folk eller man vill komma och tillåta de saker Allah har förbjudit. Nej. Men kanske argumenten av att man vill modernisera islam, man vill reformera islam, komma med någon ny anpassad islam. Nej, det funkar inte så. Utan alhamdulillah, islam har klara och tydliga direktiv, regler som måste följas. Och följer man inte dem så syndar man. Och syndar man måste man be om förlåtelse och komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Nej. Jag ska bara ta 2-3 hadithet till inshallah som vi följer med det här kapitlet. Författaren nämner också den kända hadithen som finns i muslim. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: man får endast avundas eller önska vad två personer har. En person Allah givit Koranen som han står och ber med på dagen och på natten. Och en annan man Allah givit pengar som han spenderar på dagen och på natten. Yani fi sabilillah. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam att det finns i slutändan bara två sorters människor i det här livet som är värda att avundas. Och avundas betyder här inte att avundas på ett negativt sätt. Utan det betyder här att önska att man hade det som de har. Utan att önska att de förlorade eller ifrågasätta varför de har fått det. För avund är ju haram. Och det är att man ifrågasätter att en person har någonting gott. Eller man önskar att personen förlorade. Eller man önskar att man får det från personen. Det är avund. Och det är haram islam. Och det är inte här det som menas med hadithen. Utan det som menas med hadithen är att önska samma sak. Att du ser en person som är hafid, han läser Koranen jättevackert. Han leder folket till bönen i Taraweeh, han står och ber på natten, han kanske läser bönen vackert på dagen och så vidare. Du ska önska att du vore som honom. Det här är en ambition och ett mål som är önskvärt. Ja. Och den andra är en person som Allah har givit pengar. Egendom kan vara olika former av rikedomar som personen använder för Allahs skull. Gärna han spenderar på välgörande projekt. Han bygger moskéer, koranskolor. Han ger till fattiga, han ger till släktingar som behöver. Gärna du kan också önska att du också hade pengar och kunde göra lika mycket gott som honom. Det här är okej. Det här är önskvärt. Men vad är det profeten Al-Islam här säger indirekt? Det är att ahlul dunya, folket av dunya, de är inte berätt, de är inte värda den här önskan. Att man önskar att ha det som de har. Förstår ni? Det är inte värt i slutändan. Tyvärr är det det som majoriteten av folk gör idag. De önskar att de hade lika mycket pengar som en viss fotbollsspelare eller en viss filmstjärna eller en viss miljonär. Att de hade lika mycket fina bilar och båtar och hus som den här personen. Men det är i slutändan inte värt. För allt det här kommer att försvinna. Du kommer inte ta med någonting till graven. Och du kommer kanske snarare vara en orsak till straff och utfrågning på domedagen och ånger. Så att det är inte värt att avundas ahlul dunya. Utan här ahlul din, de religiösa. En person är inte här för att Koran och leder folk till bönen och ber nattbönen. Och han inte är religiös. Han är religiös. Och det är en personen som är värd att önska att ha vad han hade. Och personen som är generös och ger fisa lilla. Författaren nämner sen från Fadala ibn Ubayd och Tamim al-Dari radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det som läser 10 ayat på natten kommer att få skrivet för sig en qintar. Och så sa han: min al-ajr, en qintar av belöning. Wal qintar khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Och en qintar är bättre än allt i denna jord och det som finns på den. Och qintar betyder här en enorm summa pengar. Vissa lärare har sagt det 10 000, alltså, eller i alla fall otroligt mycket pengar. Så, stor rikedom. Och han säger att personen som då läser 10 ayah på natten i bön kommer att få en qintar, och denna qintar är bättre än dunya och allt som finns på den. Och om det är domedagen så kommer Allah subhanahu wa ta'ala säga till personen, läs och stig upp. Varje ayah du läser kommer att höja dig en nivå tills han läser den sista ayah han har. Och då kommer Allah att säga till personen, iqbid, yani stäng din hand, greppa. Och då så kommer personen att greppa med sin hand och han kommer att säga, ja Rab, du är den som vet. Och då så kommer yaqulu bihadihi al-khuld wa bihadihi al-na'im. Och då säger Allah, du har i denna hand evigheten och du har fröjden och belöningen i den andra. Så här mashallah finner vi bak. Vi finner att personen som ber en nattbön och läser 10 ayat. Vad är 10 ayat? Det är en av de kortare surat al-Duha, eller hur? Får en qintar, yani på domedagen i belöning. Och den är bättre än allt som finns på dunya. Allt på det här livet. Får du om du läser 10 ayah i nattbön. Och sen på domedagen, och det här är en annan belöning, till den som memorerat Koranen, så kommer Allah att säga, läs och stig upp. Och i vissa hadither, för din nivå i paradiset är vid den sista ayah du läser. Så här finner vi vad? Att på domedagen så kommer folket som har lärt sig Koranen i detta liv att stiga upp i nivåer i paradiset. För jannah är darajat. Och för varje ayah du läser stiger du en nivå. Och varje nivå är som mellan himmel och jord. Ja, när en person ser en person över honom i jannah, det är som att han kollar upp på en stjärna i himlen. En nivå. Aha. Och här finner vi vad? Som Ibn Qayyim nämner. Att Koran, att jannah har lika många nivåer som det finns i paradiset. I alla fall lika många ayah som det finns i Koran. Jannah har lika många nivåer som det finns ayah i Koran. Mer än 5000 ayah. Så tänk dig, du säger Qul huwa Allahu ahad. En nivå. Allahu samad. En nivå. Lam yalid wa lam yulad. En nivå. Och i Mundiri nämner här, han säger att från surat Tabarak till surat An-Nas är det 1000 ayah. Generellt. 1000 ayah. Juz Tabarak och Juz Amma. Tänk er själv. Två. Yani, inshallah, relativt enkla yani, juz att memorera. Som de flesta människor memorerar. Juz Amma och Juz Tabarak. 1000 ayah. 1000 nivåer i paradiset. Mashallah. Och tänk dig som du kan Fatiha, du kan äta kursi, du kan använda Rasul, du kan... Yani, du lär dig, mashallah. Du stiger upp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också att profeten alihi salatu wassalam sa, den som står på natten och läser 10 ayah kommer inte att skrivas från al-ghafilin. De negligenta. Och den som står och läser 100 ayah kommer att skrivas av al-qanitin. Och den som står och läser 1000 ayah kommer att skriva kutiba min al-muqantarin. Kommer att skrivas från al-muqantarin. Yani de som får de här enorma qintar av belöning. Mashallah. Så här finner vi vad? Att ju mer du läser, ju större belöning, ju högre status får du hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så mashallah, stor belöning finns i att be nattbön. Och som jag sa i början på föreläsningen, att nattbön är någonting stort. Och man ska försöka att be en del av natten, även om det är efter ishabön, innan du sover, att du åtminstone ber witterbönen, du kanske ber 2 raka och sen witter. Man försöker be någonting, i alla fall. En fråga här. Vi sa ju att de bästa gärningarna är de kontinuerliga. Är det okej att be nattbönen ibland och lämna den ibland? Nej, det är synd. Precis, men det är en annan. Jag talar med en person som är här. Han har inte börjat med nattbön. Men han känner för att jag har mycket att göra, jag har mycket jobb, jag går upp tidigt. Men jag kan be nattbön en fredag kväll. För lördag jag kan sova. Jag kan be en söndag kväll. Okej? Okay? Ja, det går. Det som är klandervärt är att påbörja processen av att be nattbönen som en rutin. Att du ber den till exempel en timme varje natt innan fajr, i ett år och sen bara stopp, sluta be i flera år. Det där är klandervärt. Och det var ju där profeten sa, han var inte som den här personen som brukade be nattbönen när han slutade. Förstår du? Men att man ber den ibland, det är okej. Okay. På det sättet, ja. Och att man ibland ber lite mer, det är också okej. Okay. En natt kanske du ber tre raka, nästa natt du ber sju, på helgen du har lite energi eller någonting, du ber elva. Det är okej. Okay. Inshallah och ta'ala. Men som sagt, man ska inte överbelasta sig själv. Man hör med haditerna som, mashallah, jag ska börja vid 11 raka, jag ska be 3 timmar varje natt, och killen har skola och jobb, och han, ja, ni har knappt sömn och så vidare, han blir utbränd. Det ska du inte heller göra. Det ska finnas en balans i din dyrkan så att du inte skadar dig själv, inshallah ta'ala. Men jag hoppas att budskapet har gått hem, och jag har tagit räkningen på alla de belöningar och dygder som finns i att be nattbönen. Är det någon som ens har räkningen på allting vi har nämnt idag? Men hur mycket belöning finns det inte att be denna bön? Så låt det vara, inshallah, en del av ert liv att be denna välsignade bön. Och vi avrundar här för idag. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Jag frågar det här med, hur räknar man ut sista tredjedelen av natten? Kan man bra?
Hur räknar man ut sista tredjedelen av natten? Man räknar från Maghrib till Fajr. Så delar man det på tre. Så att det är också en sak med Sverige. Att när natten på sommaren är 4 timmar. Då blir ju sista tredjedelen en timme och 20 minuter. Förstår du? Och på vintern är natten kanske 18 timmar. Eller uppe i norr. Då är ju natten jättelång. Tredjedelen blir, 6 timmar. Förstår du? Så att det varierar ju från vinter till sommar. Omar?
Om man ber en raka efter Isha varje dag, är det som Qiyamul-Layl?
Nej, en raka efter Isha är Qiyamul-Layl. Men det är det minsta du kan be. Det är det minsta du kan be, det är en raka.
Kan du berätta lite om Salaf, hur de brukade be nattbön? Om jag
har lite tid. Jag stänger av här. Det kan jag inte göra. Det är en för stor fråga. Hur bad Salaf nattbönen? De bad olika. Men i slutändan, bröder, vår förebild är profeten. Och sen självklart, vi kan ju inte be som han bad. Han bad ju kanske en tredjedel av natten. Och bad tills hans fötter sprack och så vidare. Men i alla fall att man försöker att göra det man kan. På den nivån man är i. Inshallah ta'ala. Och vissa av Salaf bad jättelänge och vissa bad väldigt lite mindre och så vidare. Men ja, de bad nattbön, förstår du. Vissa stod och läste, repeterade en sura eller några aya hela natten och grät och så vidare. Så folk var, de bad på olika sätt. Ja. Abi.
Får man läsa högt under
nattbön? Ja, det är sunna att läsa högt under nattbön. Det är sunna att läsa högt under nattbönen. Och du kan läsa tyst om det. Till exempel om ni har en liten lägenhet och barnet sover. Man kan läsa tyst. Men det är sunna att läsa. Hadithen, kommer du ihåg den? Då Omar höjde rösten och Abu Bakr läste väldigt tyst. Så profeten a.s. gav dem rådet att läsa däremellan. Lagom högt. Idris. Men nu du går in på helt andra spår här. Som jag sa, ju mer kvalitet du har på bönen, ju mer effekt och påverkan kommer du att ha på dig som individ. Om det bönen bara är rutin, där man inte fattar vad man säger, och man bara ber för att pappa och mamma säger det, då kanske den inte har så stor effekt. Men den har i alla fall effekten av att du inte syndar medan du ber. Det är det minsta den har. Så att det, som jag sa, det är alltid relativt. Det beror på hur pass bra man ber. Bra.
Jag tyckte när du pratade om det här att man inte ska avundas, alltså vill jag ha dunja. Det fanns en fin berättelse om, jag tror det var från en lärd, när han sa att vi ska avundas paradisets folk när de får paradiset och vi ska avundas helvetets folk när de ska hamna i helvetet. Har du hört
det? Vem sa det?
Jag vet inte, exempelvis kanske Ibn Sirin. Nej, inte Ibn Sirin. Jag vet inte. Någon. Jag har läst det. Alltså.
Jag vet inte, men det är alltså, om jag förstår det rätt, att hur ska man avundas ett folk som ska till helvetet?
Ja.
Det är helt sant. Hur ska man avundas en person som ska till helvetet? Det finns ingenting. Det är att avundas, det är bara att tacka Allah att man inte går den personens väg. Att Allah har räddat den för det som den personen gör med den. Men sen självklart ska man inte förundras över sig själv, utan man ska ju vara ödmjuk och be Allah om att dö på ett gott sätt. Suleyman. Man kan inte ta igen sunnabönerna på så sätt. Det är ulema har nämnt vissa att man kan ta igen sunnat före duhur, efter duhur och så vidare. Man kan inte ta igen alla på kvällen, alla. Du har dess tid på tid. Stämmer det att om man missar fajr-bönen så får man inte be sunnat? Stämmer absolut inte. Profeten Ali-Sat-Salam försov sig en gång med sahaba på en resande fot. Och de vaknade upp. När solen hade gått upp och de bad sunnat al-fajr och fajr. Det stämmer inte. Personen kanske har missuppfattat. Jag tror vi har nämnt att om du vaknar upp och det är typ 10 minuter till shuruq, till solen går upp. Det är exakt tiden du behöver för att gå på toa och göra wudu och be fajr. Då ska du inte ställa dig och be sunnat. För då kommer du be sunnat och fajr kommer gå ut. Då ska du prioritera att be fajr. Det är kanske det som personen tänker på alla. Men annars så kan man kan ju ta igen, man kan ju be sunna bönen om man skulle ha vaknat efter fajr.
Men blir det inte så att du ber den obligatoriska först för att det är den obligatoriska sen sunna?
Nej. Nej, profeten Ali-Islam på den här resan, han bad först sunna och sen fajr. Men det var efter att solen hade gått upp. Det jag talar om nu är om det tiden är knapp och fajr vill bara gå ut, då ska du inte be sunna. Och samma sak sker med alla andra bönen. Om Asr håller på att gå in, du kan inte ställa dig i sunnet då. Förstår du? Eller inte. Nej, precis. Ja, i alla fall, speciellt Fajr. Fajr ska bes innan det att solen har gått. Kan man be sunna bönen för Fajr direkt efter Isha? Vad säger ni? Kan man det?
Nej.
Fajr-bönen, sunna till Fajr, bes när tiden för Fajr har gått in. De bönerna man läser högt i moskén, de två första rakan, Maghrib och Isha, kan man läsa dem tyst om man ber ensam. Nej, de lärde sig att det är en sunna att läsa högt på Isha och Maghrib och Fajr och att läsa tyst under dagen. Men man ska ju praktisera den här sunna. En person ska inte börja be alla nattböner och tyst Isha och sådär. Utan en orsak, utan man ska ju, som profeten sa Ali-Sat-Islam, be så som ni har sett mig be. Men om det finns en orsak, till exempel att ens barn ligger och sover, som jag sa, du bor i ett jordlägenhet och du läser Isha tyst eller väldigt låg, så är det inshallah ursäkta. Praktiska tips för att vakna till Fajr.
Sätt alarm.
Va?
Sätt alarm.
Sätt alarm. Kanske före det, sov tidigt.
Be med dem.
Med vem?
Vad var frågan?
Praktiska tips hur man kan vakna till Fajr.
Ja, jag tror med barnen.
Aha, nej. Sova tidigt. Göra dikr när man sover. Ha wudu när man sover. Och ha alarm. Och tips också på mobilen. Man kan ha så här, jag säger, man kan ha flera. Till exempel, du har nu 5:30, 5:40, 5:50. Du har tre namn. Alltså, hur ska du försova dig? Bila alaikum, går du försova sig? Du stänger av första larmet. Okej, okay, ursäkta. Andra larmet. Det går inte. Och sen, varje larm har också så här snås. Det blir tre gånger, tre larm, jag vet inte vad. Så det hjälper.
Gör att du är
bra.
Här är inte Samsung.
Vad är för fel på Samsung?
Min fungerar inte om jag ställer
till.
Precis, om man om det, man kan ju också välja att be i slutet av tiden. Till exempel som nu, Fajr går ut 6:30. Person väljer att be klockan 6. Om han behöver de här sista timmarna i sömnen, det funkar. Men man ska inte be absolut sista tiden, så att sista 10 minuterna med flit, gärna. Men ja, en halvtimme innan, 40 minuter innan funkar det, kör igen. Och sen på sommaren när det är väldigt kort mellan Isha och Fajr. Vad man kan göra om man vill verkligen vakna, man lägger sig på mattan. Ja? Man lägger sig inte i sin sköna säng under täcket. Släcker lampan, man gör det helt mörkt, då kommer du ha svårt att vakna. Och du är jättetrött liksom. Så det är hellre att du lägger dig utan täcke med ljus på golvet, alltså på mattan. Det kommer inte vara skönt och du kommer lätt kunna vakna. Du kommer inte kunna sova längre. Fabrinsten. Sen till tips här från Sabri. Man ska inte heller äta innan man sover. Och det säger också forskare, man ska inte äta innan man sover. Så vissa äter jättemycket, så att 12 på kvällen går och lägger sig. Det är inte bra för någonting alls att göra det.
Det låter kanske lite exklusivt, men det finns såna här alarmlampor som gör att det tänds.
Absolut. Det finns väldigt irriterande alarmlampor som lyser. Som lyser upp. Vissa sätter på radio och så vidare. Det finns till och med någon så här app där larmet går. Det stängs inte av tills du går på toa och sätter på vatten. Det stängs inte av. Tills du går på toa, och det är alltså den känner av på något sätt, eller hör, eller jag vet inte vad, eller lokaliserar toaletten. Så det är inte alltid så att du sätter på vatten. Alla kunde ha. Eller du säger till din fru att väcka dig. Det är också ett tips.
Snusa inte,
vakna
på en gång,
vara beständiga. Ja, vi pratar om snus, man försöker. Ibrahim.
Man kan ju läsa surat al-Kahf redan från och med torsdag, Maghrib, eller hur? Kan man göra de andra sakerna också, typ som att göra ghusl, klippa naglarna och sådana här saker?
Beroende frågor om sunna inför Jumma. Man kan läsa surat al-Kahf fredag kväll, för det har nämnts i hadithen. Fredag kväll, vilket är nu, torsdag kväll, eller fredag dag då. Men kan man göra de andra sakerna som är sunna? Gällande duscha, så Allah alam, hadithen säger ghusl yawmul jumma. Yawmul jumma, och jag minns vissa bra alam, de sa att det måste vara efter fajr.
Det måste vara efter fajr?
Ja.
Eller efter shuru?
Ja, ja, alltså, tidigast. Vi pratar om tidigast. Fajr går in nu på kantiret till exempel. Tidigast att göra ghusl för jumma är 30. Sen kan du göra efter shuruq, det kan jag 8 på morgonen. Vi pratar om tidigast. Dagen börjar på fajr. Och sen klippa naglarna, jag vet inte om det är sunna. Kanske fuqaha eller det. Men jag tror till någon hadith där med Allah. Jalla shabab, det var många frågor. Jag tycker vi avrundar innan folk blir för trötta. Och så ses vi inshallah på söndag. Vi är i den här.